Hej allihopa och varmt välkomna till det tredje avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Finer och i dagens avsnitt kommer ni att få träffa Carl Falk. Carl Falk är en svensk låtskrivare och producent, född 1980 med rötter i Sri Lanka. Han må vara en doldis för många av er utanför musikbranschen, men hans meriter talar för sig själv. Han har skrivit låtar åt Nicki Minaj, One Direction, Demi Lovato, Avicii, Madonna och många, många fler. 2013 tilldelades han Stims platina-gitarr tillsammans med Rami Yacoub, en av hans låtskrivarkollegor och producentkollegor som han nämner ganska flitigt i den här intervjun.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur skriver man egentligen en hit? Hur hanterar man att möta Russell Crowe i en bil en mörk natt i Los Angeles? Och såklart så kommer han också berätta om sin långa vänskap och sitt långa samarbete med Tim Avicii Bergling. Oavsett vad du kan om musik eller om du överhuvudtaget bryr dig om musik, så hoppas jag att ni tycker om dagens samtal med musikern, låtskrivaren och producenten Carl Falk. Tack så mycket för att ni lyssnar. Hörrni, nu åker vi. Jag säger skål och välkommen till min intervjupodd som heter Talk to me, där vi då faktiskt ska prata med varandra. Vilket jag tycker är jättespännande, för att vi har känt varandra i nästan 20 år skulle jag gissa. Och även om vi pratar mycket så har vi oftast träffats i musikaliska sammanhang ju. Och definierar du dig själv som producent eller som låtskrivare först?
Jag brukar säga musiker.
Ja.
Jag kan nog identifiera mig mer som musiker i, i liksom, jag spelar gitarr. Och sen att jag råkar skriva musik och producera musik, det bara blev.
Men ja, egentligen... det är ju lite det vi ska diskutera, hur det bara blev. Vi träffades när du var en av de mest begåvade unga musikerna i Stockholm. Nyp Södra Latins musikskola. Hur kom det till att du ville söka musik på Södra Latin?
Ja, men det var egentligen min tyska lärare som tyckte, så det enda jag gjorde i högstadiet var att hängde i replokalen, spelade. Och då tyckte hon att ska du inte söka en musikskola? Och så kollade jag upp det där, så hittade jag Rytmus och det verkar ju coolt. Då får man spela gitarr. Och så tyckte hon att så här, men sök till Södra Latin också. Det är lite mer på riktigt.
Ja, det var ju lite svårare ju. Framförallt, det var ju lite mer jazz och klassiskt och... Ja. Inte så mycket popmusik.
Nej, precis. Men, och, så då gjorde jag det och kom in där. Och jag kommer ihåg att jag fick beskedet att jag hade kommit in då på både Rytmus och Södra Latin. Men det blev Södra Latin mest för att jag tror att mina föräldrar kände mer att det här är så stort att du har kommit in på Södra Latin. Och jag visste inte knappt vad det var för någonting. Och jag hade spelat intagningsprovet. Då skulle man ju spela någonting.
Vad spelade du för låt? Kommer du ihåg?
Ja, jag hade kollat på Guns N' Roses i Paris och så spelade Slash Gudfadern temat. Och då tänkte jag så här, det här, jag vet inte, antingen spelar jag det här eller världens snabbaste gitarr solo, lite mer så här Europe style. Så att det blev Gudfadern i någon
sorts... Det var ändå ganska briljant tror jag. Det var nog inte många som gjorde.
Nej. Men det är också det här att jag förstår fortfarande inte riktigt jazz. Jag kan tycka att det är en jobbig grej att det finns musik jag inte riktigt... Jag förstår inte. Och det var lite så att börja på Södra Latin också. Jag älskar ju melodier och jag tyckte att Gudfadern, det är så en melankolisk och fin melodi. Att han gjorde det på el...
Ja, precis.
Så att... jag spelade den och på vinst och förlust och kom in.
Om vi börjar från början. Carl Anthony Falk. Var kommer namnet ifrån?
Alltså jag är adopterad från Sri Lanka. Mm. Och mitt singalesiska namn var Anthony.
Aha! Vad fint! Mm. Och det behöll dina föräldrar då?
Precis.
Det var ju väldigt smakfullt av dem. Mm. Tycker du när du växte upp att du var en Carl eller var du en Anthony?
Nej, men jag har alltid varit en Carl. Mm. Och nästan skämts lite för att jag har varit Anthony. Det har bara varit ett namn jag inte riktigt kan relatera till.
Men det är ett fint namn.
Ja.
Vad är dina första minnen av Sverige?
Alltså det är en ganska märklig historia hela det där. Att vi, när man pappa adopterade mig så... från barnhemmet i Sri Lanka så visade det sig att det fanns två killar till som också blev adopterade ungefär samtidigt. Och de hamnade i Sverige och i Stockholm och i Enviberg, 10 minuter från där jag bodde. Så att våra föräldrar blev vänner i det här genom adoptionen. Och vi började hänga med varann och det är mina två bästa vänner idag.
Det är en otrolig historia.
Mm. Och vi har alla systrar som är adopterade också. Två från Indien och en från Sydkorea. Som också är jättenära vänner. Och våra föräldrar är bästa vänner också.
Blev det ett samtalsämne när ni växte upp? Var det ett öppet samtalsämne mellan er kompisar eller era föräldrar? Var det bara någonting som alla visste men man inte pratade så mycket om?
Vi har haft att vi alltid har vetat att vi har varit adopterade. Mm. Och det har inte varit någon som har hymlat med det. Utan så här är det. Ni kommer härifrån. Vill ni se? Här är från bilder från barnhemmet. Här är din biologiska mamma. Okej. Okay. Så att vi har alltid...
Så du har sett henne?
Ja, på bild.
Ser du ut som henne?
Ja, lite. Man kan se drag sådär. Men vi har alltid haft humorn i att vara adopterade. Mm. I att se annorlunda ut. Det har aldrig liksom varit någon mer... tanke kring det, förutom Nej. Att vi kan skoja om det och vi är som bröder, vi tre. Så att det har gett en styrka genom livet att jag är den jag är och jag kommer härifrån. Jag har levt hela mitt liv i Sverige, men jag är född i Sri Lanka. Och det har inte varit så mycket mer med det.
Nej. Och man diskuterar ju ofta liksom gener och arv och miljö och vad det var då. Musik är ju någonting som man kan diskutera vidare, man kan lära sig eller om du faktiskt kommer från någon inneboende talang. Mm. Var kommer din musik ifrån, den du har inom dig?
Ja, alltså jag började spela fiol när jag var 4. Min pappa satte mig i Suzuki-metoden. Och det var ju så här, någon spelar någonting och du härmar det. Så att det skapar ju att kunna höra en melodi- och sen förstå den och sen i mitt fall gör något eget utav det. Och det var ju verkligen, det var 4 dagar i veckan. Det var kammarorkester, symfoniorkester, solospel. Och det var stenhårt. Liksom.
Är de musikintresserade eller är de också musikutövare?
Alltså inget utav det egentligen, skulle jag säga. Pappa spelade lite fiol. Men ingen är så överdrivet musikintresserad. Men de såg väl att... Vi provade det här och sen så såg de att jag plockade upp det.
Ja, just det.
Och så fortsatte det och så blev det att vi köpte ett trumset på vinden. Och så blev det gitarr och sen blev det piano och så blev det bas. Och så de gav mig verktygen hela tiden och såg att jag tyckte att det var kul.
Och det är ett oerhört tålamod att lyssna på oss när vi liksom övade oss igenom. För man vet ju nu hur det kan låta, särskilt på fiol.
Ja, det är fruktansvärt.
Det måste varit hemskt i början.
Ja, och hela trumsetet var ju på vinden. Så att jag kommer ihåg att jag gjorde ett blandband med massa Europe-låtar. Satte på ett sånt här hörlurar, Walkman-hörlurar. Satte på mig en keps och sen tejpade runt kepsen för att den skulle hålla hörlurarna på plats så att jag skulle kunna höra musiken samtidigt som trummorna. Sen var det liksom 3 timmars varje dag bara sitta och spela.
Men vad hände då? Vem blev du när du fick spela? Vad var det som kom ut i dig? För du måste ju ha hittat hem i det väldigt tidigt, om det var så du reagerade, att du satt och spelade i timmar liksom.
Ja. Men jag tror att det byggde någon sorts dröm om att få vara Joey Tempest. Det var ju så det började.
Var det mycket rock när du växte upp, ja, som du lyssnade på?
Bara.
Är det sant?
Ja. Bara Europe och Shaboom och Guns Roses, Bon Jovi.
Alltså rockmusik är ju en genre som har svin mycket bra melodier ju. Mm. Men det är också väldigt talande att några av Sveriges absolut största internationella producenter och låtskrivare, alla kommer från att älska rock.
Ja.
Du och Martin och Kjellback. Och det är liksom, det är inte mycket fusion jazz över er.
Nej.
Från början, utan det är ju melodi liksom.
Ja, och jag tror att det var ju hela Södra Latin-upplevelsen. De åren på gymnasiet där på Södra Latin blev lite konstiga, för att man skulle lära sig att spela på ett visst sätt.
Mm.
Jag började frågasätta det och säga, men det låter ganska bra att bara ligga på den här tonen. Så till slut blev gitarrlektionerna lite så här, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Och det blev ganska skönt, för då hittade jag studion istället.
Mm.
Som ingen annan använde. Eller vi var 3 som använde den. Jag, Andreas Klerup och Salem Al-Fakir. Och Andreas var ju 1 år äldre än mig, så han kunde köra ut mig. Och jag var 1 år äldre.
Ja,
precis. Men så det blev liksom så här att vi 3, man slogs om vem som skulle få sitta där.
Vad var det för studio då? Det här är, vad kan det vara, 97, 96, 97?
Ja.
Ja. Vad använde ni för program då? Var det Cubase?
Ja, men det var första Logic.
Första Logic, ja. Och det där lärde du dig själv liksom?
Ja, för det fanns ju ingen annan som visste hur det fungerade.
Nej.
Så att vi satt där och Andreas ville spela trumma, då får vi sätta upp någon mick här, och så lätt. Man fick liksom lära sig allt från grunden själv. Men återigen, vi fick tiden, man fick sitta där och fick nycklar ibland och sitta på nätterna, på kvällarna och helgerna och sådär.
Det fanns ju inga YouTube-tutorials och det fanns ju heller ingen distraktion.
Nej.
Som det finns idag.
Och sen tycker jag att det fanns någonting att vara i en skola där alla hade en dröm.
Mm.
Eller många i alla fall. Och det var ju så tydligt att, framförallt nu när det har gått massa år och man gick på spanskan med Gustav Skarsgård och Joel Kinnaman och sen som gick på teaterlinjer. Mm. Att alla hade en vision, sin egen vision av vad de skulle göra av sin gymnasietid. Det kan jag tycka är häftigt, att bara vara i en sån miljö. Det är samma sak som att vara i den miljön när man hör att det kommer fantastisk musik från studion som bredvid.
Om vi diskuterar resan från att vara musiker. Du gick på gitarr på Södra Latin. Och sen träffade inte jag dig på något år eller 2 tills du dök upp som låtskrivare, producent, lärling får man ändå säga att ni var i början.
Absolut.
För lite kortfattat beskriva, det fanns olika studios och studiokollektiv under framförallt 90-talet i Stockholm som gjorde extrem impact. Den kändaste och mest omdiskuterade har alltid varit Cheiron, där Dennis Pop satt och Max Martin och stora artister som Britney och Backstreet Boys och så slog igenom. Och i kölvattnet av det så var det ju jättemånga utav de producenterna och låtskrivarna som liksom, vad ska man säga, ynglade av sig och gjorde lite olika studiokollektiv. Bland annat det som du då kom in i. Vill du berätta lite om The Location?
Ja, precis. Alltså, för mig var det lite så också att jag åkte förbi Cheiron studion. Jag kom på bussen när man skulle hälsa på pappa på Dagens Nyheter och jag tänkte alltid så här, vad händer här inne? Det fanns sån magi och mystik kring det där. Och så hade jag ett band som hette Pilot med några kompisar från barndomskompisar. Och vi tänkte att vi ska försöka slå som band. Så vi satt på en buss på väg hem från ett möte på Bonnie Music och pratade om det här mötet och vilka låtar vi hade spelat upp och sådär. Och pratade ganska högt så att kvinnan framför oss vände sig om och gav oss ett visitkort och så här, förlåt, jag överhör det här, ni sitter och pratar om om ert band. Och så här, jag jobbar på Warner Chappell och om ni vill, ni kom upp på kontoret och spela upp era låtar. Ja, det var inte så mycket mer med det. Vi hörde av oss till henne, Janet Jensen hette hon. Och hon sa, ni borde spela upp det här för Per Aldeheim och Andreas Karlsson och Christian Lundin som då precis hade startat The Location och avslutat hela Cheiron-eran på något sätt. Så vi kom dit och spelade upp våra låtar för dem som band. Och de, framförallt Christian och Andreas, sa att ska ni inte bara skita i Warner Chappell och signa med oss istället? Så vi började där, vara med och känna hur det funkar, sitta i soffan och titta på och samtidigt hålla på lite med vårt band. Så att vi satt där dag och natt och jag kommer ihåg att jag fick sitta med Christian, han satt och klippte Celine Dion-sång till exempel och man lärde sig hur man skulle göra och sov på golvet i sångbåset och sådär. Och sen fick jag min första egna demo, var en låt som jag hade skrivit till vårt band. Och jag kommer ihåg att jag satt hela natten med den här låten för att Westlife skulle komma till studion dagen efter. Och de kom 10:30 någonstans. Då hade jag suttit hela natten och 10:30 kom jag ihåg att jag brände den här låten på en skiva och gav till dem. Och så de kom ner i studion hela gänget och satt i den stora studion med Christian och Andreas och lyssnade på låtar. Och man satt tryckt mot glaset så här och tänk om de gillar det här. Och det gjorde de. Så det blev liksom startskottet för att kunna göra musik åt någon annan. Och det blev en låt som heter Obvious som blev en av deras singlar och den skivan sålde 1,5 miljon. Och på den tiden var det ju...
Och det är liksom första låten du skriver åt en annan artist.
Ja, ja. Men precis. Och det blev ju resultatet av alla timmar med Krille i studion och kolla på.
Kan vi bara gå tillbaka till det här att du satt och lyssnade på när man klipper Celine Dions sång. Ni klipper ju ner ibland till stavelser vad man gör för att skapa den perfekta fraseringen. Och det fanns ju en tid i början på den popmusikeran där liksom, nej, sjung exakt som vi vill att du ska sjunga. Och vissa artister har gjort det till en konst. Mm. Att de nästan låter som ett instrument nu. Men det har ju också skapats av er. Därför att klippa sång är ju att skapa ett sound som många gånger inte är helt naturligt. Precis. Det är otroligt svårt att sjunga som ni har klippt oss, kan man säga. Mm. Vad är det man vill åstadkomma när man sitter och klipper en världsartist? Vad är det liksom du lärde dig av att lyssna på hur man kan tweaka och vad är det ni vill göra bättre?
Ja, men först och främst att jobba med Christian som hanterar sång på ett helt unikt sätt. Hans tänk var mer att desto mer du ger mig, desto bättre sång kommer jag kunna ge dig tillbaka. För att jag har så många valmöjligheter i dynamik, att man sjunger soft eller att du sjunger hårt eller att du, hur du fraserar orden. Och han berättade en story där att Celine egentligen bara gör några tagningar och sen är det klart. Med Christian så tyckte hon att fast du får mig att bli bättre på något konstigt sätt genom att förklara för mig hur du vill ha det, genom att utmana mig, genom att få mig att vilja ge dig någonting speciellt och unikt för att du vet att du får något ännu mer unikt tillbaka. Det är en sån konst, tycker jag, som att lära sig det och ta med sig det. Det är precis det du, oavsett om det spela in Madonna till exempel, som också har sån otrolig karaktär i rösten, då vill man ju få fram det, men den bästa versionen av sig själv. Det är psykologi på hög nivå.
Ja, det är oerhört mycket psykologi. Men när du började, vad var dina bästa egenskaper som låtskrivare och vad var dina bästa egenskaper som producent och tillika, vad var du liksom inte så bra på?
I början, tänker du då. Ja, men dels så var det här som också kan bli ett problem i början, att du inte vågar säga vad du riktigt tycker. För att du jobbar med personer som har skrivit de här låtarna och det finns så mycket historik som ibland blir lite läskigt och då tänker man att fast tycker han att det här är bra, då är det nog bra. Mm. Fast det skaver ändå, för att jag skulle vilja att det var ett G istället för ett A. sådär. Och då har jag märkt nu att säger man bara det, alltid. Det du har är ju din magkänsla. Mm. Och den är ju baserad många gånger på din erfarenhet. Men det kan ju också vara att det är din smak. Mm. Och din smak är ju på något sätt ditt varumärke. Mm. Så säger du alltid att, ja, men fan, vet du vad, jag gillar inte det här. Okej, varför då? Jo, men för att jag tycker att det borde vara så här och så här istället. Och då blir, i mitt fall så blev det svårigheten att jag inte är jättebra på att sjunga. Så ibland så hade jag svårt att förmedla tanken som jag hade i huvudet.
Melodiskt tänker du då?
Precis. Mm. Men där får man ju också bara släppa. Mm. Det finns ju hur många exempel som helst. Både Tim till exempel. Mm. Avicii, Tim. Som verkligen inte heller kunde sjunga. Men alltid sjöng.
Mm.
Och många gånger så var det ju hemskt.
Mm.
Men man fattade alltid var han ville komma.
Mm.
Och fattade man inte, då sjöng han ännu mer. Tills du skulle förstå.
Jag jobbade som demosångerska i många år ju. Under min ungdom. Och det och att köra med artister var ju den bästa skolan i studios man kan få. Och även live, i och med att jag gjorde det även mycket på turné och sådär. Och jag har ju demat åt dig. Alltså jag har varit din röst kan man säga. Därför att i mitt fall så är jag ju inte Celine Dion. Så om ni skriver en låt och ni producerar en låt som ni vill presentera för till exempel en Celine Dion, så är det inte jättelätt att få Celine Dion att sjunga på demon om hon inte vet hur låten går. Så då ringer ni in folk som mig, eller gjorde då.
Ja.
Och det var ju skitkul och jättespännande. Och det var verkligen så att jag minns att trots att jag hade demat mycket, så kommer jag ihåg att när jag kom till dig så tänkte jag, det är helt orimligt. Så här många tagningar har jag aldrig gjort i mitt liv. Liksom.
Ja.
Det här var ju ibland ganska svårt för att ni inte riktigt var så bra på att sjunga.
Ja.
Så det var inte jättelätt att fatta vad ni ville. Och så försökte man skapa lite själv. Så när man kommer därifrån så bara, men shit, det låter ju som att de hade en idé.
Ja, men många gånger hade vi inte det heller.
Nej,
det får man inte glömma.
Nej,
det är väl skillnaden nu kanske några år senare.
Ja, att, nej, ni hade inte alltid det.
Vi provar. Och tyvärr så gick det ut över dig då. Att,
jag sjöng ju mycket idéer ibland som ni var så här, det där var bra.
Ja.
Det tar vi. Det var snyggt.
Mm. Och sen var det många gånger våra idéer var helt värdelösa också. Som vi upptäckte då efter 20
tagningar
att det här kanske inte var så bra. Men det är också det här, man måste våga prova. Och hade vi kunnat sjunga själva så hade vi gjort det. Men nu blev ju du vår testpilot hela tiden.
Jag vill prata med dig om de två olika aspekterna. Ett, om du skriver en låt till en specifik artist. Och två, om du skriver en låt med en artist till den artisten.
Mm. Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Om vi sitter i ett rum och ska skriva en låt till en artist som inte är i rummet. Min process är väl framförallt att bara lyssna på så mycket musik av artisten som möjligt för att förstå artistens DNA. Det består ofta av några ackordföljder, några melodier, några signaturljud i produktionen som återkommer. Och det vill man ju behålla på något sätt. Men jag vill göra någonting som är eget. Och det är lite återigen för att gå tillbaka till hela Suzuki-metoden att när jag spelade fiol att någon spelar någonting, du spelar någonting likadant och sen så hör du en modifikation eller en version av den här melodin och sen ska någonting komma ut som är i samma värld kanske eller totalt upp och ner från det. Och sen försöka lyssna på hur låter musik just nu. Hur ligger vi till här? För att det är fortfarande popmusik och det ska fortfarande vara enkelt och det ska vara igenkänningsbart och så. Så att och sen försöka gå in i artisten. Jag brukar jobba med en kille som heter Savan som är låtskrivare och textförfattare också. Och otroligt duktig på att alltid gå in i karaktär. Gör han en låt till Ariana Grande, då är han Ariana Grande där och då. Det är väl skillnad från att komma till när artisten är med. Att då ska ju du som artist, du ska ju tycka att det här är mitt nya sound. Det här är jag fortfarande. Och då hamnar man i en helt annan diskussion hela tiden. Att man måste bolla med det. Gillar du det här? Känns det här någonting som du skulle kunna göra? Okej, vad händer om vi går lite mer 80-tal? Hade det varit bara testa tills man hittar någonting som du som artist känner att det här är fortfarande jag.
Hur kliver du in i en session, som det oftast kallas? Kliver du in med 2-3 idéer, om du ska sitta med Madonna eller sitta med Nicki Minaj eller sitta med vem som helst? Kliver du in med några idéer?
Ja, men alla är olika där och har sin, sin process. Men för mig har min styrka alltid varit att kunna anpassa mig till situationen där och då. Därför har jag alltid tittat på det skönaste att börja från scratch. Och många tycker att, okej, spela dina idéer då. Och har man ingenting då, så får man ju ta fram det där då. Per piano, okej, då lirar vi lite så här. Eller det här gitarrriffet, bara för att hitta någonting man kan bygga vidare på. Och jag tycker nästan att det är skönare, för då låser man inte fast sig direkt. Utan, gillar du inte det här? Ja, då, vad tror du om det här då? Man är ju fler hela tiden. Och kill your darlings, liksom, tills det blir rätt.
Din första stora massiva succé efter Westlife kan man ändå säga var One Direction.
Ja.
Och du sa att när man skriver åt en artist, så gör man ju ofta väldigt mycket research. Det gör jag också om jag skriver åt en artist. Men hur gör man när det är ett helt nytt band som ingen har hört, som inte finns, som man ska skapa ett sound åt?
Ja, men då tänkte vi, briefen var egentligen, One Direction var Forever Young med Alphaville.
Oj.
Det var vår första referenslåt vi fick av skivbolaget. Sen träffade vi killarna och det var som dagis. Kommer ihåg att första middagen var på Beirut Café och de satt och sulade pommes frites på varandra. Och jag och Rami gick därifrån och bara, vad ska vi göra med det här? Liksom, var börjar vi ens?
Hur unga var de då?
16.
Och det var liksom första gången, kanske till och med i ett annat land?
Ja, absolut. Och de flög hit och träffade lite folk och så här. Och sen blev det audition i princip. Ja. Vem kan knäcka koden? Och återigen, research. Jag tänkte så här, hur gör vi det här för att det ska funka? Det är ett pojkband, fast det är liksom inte... Det är inte Backstreet Boys, det är inte NSYNC. Det är inte Westlife heller, det är inte Boyzone. Det måste vara något annat. Låtarna måste vara så tydliga och enkla så att mina vänners barn kan göra covers på YouTube av det här. Om man då lyssnar nu i efterhand på alla låtar, så har de flesta låtarna jag varit inblandad i har ett signatur gitarr intro. Men det mesta är två fingrar. För att det ska vara så enkelt att spela men ändå så tydligt.
Du har en gitarr här, jag vet inte om den är stämd, men kan du visa?
Alla låtar har, som den första låten vi gjorde till exempel. Det är två fingrar, det är liksom två strängar. Så det blev hela soundet med One Direction egentligen. Och så sjunger man melodin.
Låter nästan Grease, alltså 50-tals enkelt sådär. Och lite rock.
Ja, 90-tals rock, Smashing Pumpkins. Och,
exakt, väldigt mycket så.
Ja, och det var det som vi tänkte att nu gör vi låtar så här. Det är fortfarande arrangerat på samma sätt som en Westlife-låt eller en Backstreet Boys-låt. Och mycket av ljuden kommer därifrån också. Men om man lyssnar på uptempo-låtarna, de snabbare låtarna, så tänkte jag bara, istället för pianon och pads och stråkar och snygga instrument, så ska det vara gitarr istället. Mm. Så det blev liksom konceptet. Och det blev så bra med dem också som personer. Att
hur fick ni ihop de här 16-åriga pommes frites-kastande engelska pojkarna till att bli en av världens absolut största popgrupper liksom?
Ja, men det var mycket så här psykologi, att du är duktig, du kan sjunga. Jag kommer ihåg att alla hade sin identitet i bandet. Nile tyckte att det var roligare att spela gitarr till exempel än att sjunga. Så jag lärde honom att spela gitarr. Nu är han ju svinduktig och har gjort verkligen en solokarriär på det. Och Zayn var mer, tydde sig till Rami. Så de hittade varann.
Och Rami var ju din låtskrivarpartner under
precis
hela den här eran.
Ja. Och han har gjort mycket av 90-talets Backstreet Boys och Britney. Och så att det var
några
skönt
av de bästa låtarna tycker jag som kommer ur den eran har jag varit involverad i. Jag har alltid undrat en grej när man jobbar med tjejband eller pojkband. Vem är det som bestämmer vem som sjunger solo?
Ja, det där blev ju också en lite jobbig grej. För alla vill ju såklart hitta sin roll.
Alla är inte Justin och Beyoncé.
Nej,
liksom.
Precis. Så vår lösning på det var att vi spelar in alla på allt. Och sen så väljer vi när de har gått hem.
Blev de inte arga då när de hörde att det bara var en kille mest som sjöng?
Jo, men jag tror att de tyckte att det blev liksom demokrati till slut. Att alla har sin del. Och till slut blev det ett format att Harry sjunger refrängerna, säger inte alla höga grejer. Så vi hittade vår grej som till slut de accepterade.
Mm.
Att det här är vårt sound.
Och hade ni diskussioner om det?
Absolut. Och vi hade framförallt diskussioner om att de ville vara mer inblandade i...
Och tycka.
Inte första, andra skivan kanske. Men sen att vi... Fick vi ta den diskussionen. Så där. Men det blev kul. Framförallt blev det en resa tillsammans. Och vi blev ju som deras farsor.
Hur möter man en artist i unga år och i början av sin resa? Och sen möter de igen, liksom, platta två, när de är några av världens absolut största och kändaste popstjärnor.
Jag tror det är nog snarare deras bemötande som skiftas många gånger. I One Directions fall så, de två första skivorna var vi ganska överens om hur vi gjorde saker och de var ganska nöjda. Och sen ville de göra mer själva och ville gå sin egna väg på något sätt. Och det var bara, för oss så kände vi att nu är det nog dags för oss att... Vi kan inte göra så mycket mer. De måste få göra det här.
Ni gör en låt med dem som ni har skrivit och producerar. Vem är det som ska godkänna låten? Är det skivbolaget? Är det deras management? Var tar den vägen sen? Det måste vara olika såklart, men om du tar några exempel.
Det finns några sätt som man har lärt sig hur det hanteras. Antingen så säger artisten själv, vilket är ganska ovanligt, att det här suger. Det här är inte jag.
Mm.
Eller så får man ett samtal av artistens management som säger vi tycker att det suger. Eller så är det liksom skivbolaget som väljer att gå med en annan låt till exempel. När vi är klara med låten så ligger det på något sätt utanför vår kontroll vad som händer sen. Jag vet att när vi gjorde Madonna till exempel så då tyckte vi, och det gjorde jag och Rami då tillsammans med Tim. Och när vi tyckte att vi var klara så skickade vi till Madonna som då hade suttit med sina barn och lyssnat, varav hennes son spelar upp ett klipp på YouTube och bara sa, mamma, det borde låta mer som den här. Och vi får ett mejl att vi måste göra om produktionen. Och det senare kom fram att hon hade sagt det till Tim då, att det var för att hennes barn tyckte att det skulle låta på ett annat sätt. Då skulle jag flyga till London och fixa det här med henne då. Så att vi skulle göra om allting. Och då följde det lite för oss att jag vet inte vad vi ska göra här. Och så slutade det med att någon annan kille klev in och hjälpte till med produktionen. Alla har ju sina sätt att få musik dit så att det passar dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur går man från att vara en adopterad kille från Sri Lanka, uppvuxen i Enebyberg, till att sitta och liksom inte freaka när man sitter med några av världens största artister, utan ändå vara så här, no, Madonna, actually, I think... När fick du det självförtroendet?
Genom att sitta med Christian i början och se hur han bemötte de han jobbade med.
Mm.
På samma sätt, oavsett om det var någon som skulle spela gitarr på en låt eller om det var en världsartist. Det var ändå alltid samma fokus.
Mm.
Och på något sätt att det som räknas är slutresultatet. Mm. Det vi gör tillsammans, musiken vi gör tillsammans, det räknas. Allt annat är lullull.
Mm.
Och det var så skönt att se det och lära sig det. Att fokusera på det du ska fokusera på och bli inte distraherad av allt runt om.
Nej.
Och sen är det ju så att när man sitter i studion med en världsartist som sitter i mjukisbrallor och kanske råkar rapa under sånginspelningen. Man är ju jämlika där. Man är två personer som älskar att göra musik. Och det gör du också. Då möts man i det. Det är ett ganska bra tankesätt att ha.
Vi jobbar ju på ett väldigt specifikt sätt här i Sverige. Det är ju inte så hierarkiskt. Man öppnar upp och alla tycker. USA är inte alls så när det kommer till i princip allt. Vad är den största skillnaden för dig med att jobba utomlands och i Sverige? För du bor ändå kvar i Sverige och jobbar fortfarande huvudsakligen i Sverige.
Ja.
Fast alltid mot utländska artister.
Men det är ju också ett val på något sätt. Att jag har valt att bo i Sverige. Jag har mina barn här. Jag har mina vänner, min familj, mina föräldrar liksom. Och det kan jag tycka i slutändan är det viktigaste för mig. Att ha balans. Att är det kul på jobbet så är det kul hemma. Och är det kul hemma så är det kul på jobbet. Att det hela tiden måste gå hand i hand. Och går det ena över att det blir väldigt, väldigt mycket, mycket jobb ett tag. Då går det ut över familjen på något sätt. Och jag har varit där och det är inte värt det. Det är väl den slutsatsen jag har kommit fram till. Att det är ganska skönt. Och när man väl jobbar så jobbar man 100% fokus. Sen går man hem och faktiskt kan stänga av det ett tag. Och det hade inte varit sett ut så om jag hade gjort den här perioden i LA till exempel.
Varför hade det inte sett ut så?
Jag tror att det hade varit lättare att bara springa på allting. Det finns alltid en möjlighet att jobba med en till artist, skriva en till låt, förbättra en låt, gå på det här mötet, ta den här middagen. Jag har gjort det också. Och det var en fantastisk erfarenhet att ha. Men det går ju ut över allt annat. Så det kräver ju att man har liksom en familjesetup där det funkar.
Du har ju varit pappa då åt ganska många artister innan du blev pappa på riktigt. Vad är din största lärdom när du blev pappa på riktigt i vad faktiskt föräldraskap innebär?
Om jag får pitcha mig själv som förälder då.
Kör!
Så skulle jag säga att min största styrka är att jag är lugn. Och jag tror att det har varit samma sak i studion också, att kunna förlita sig på sin talang. Så inom min största fördel som förälder att jag kan förlita mig på mitt lugn. Och jag tycker att det...
Det är ju en dygd som förälder. Det är ju svårt alltså.
Ja, det är ju det. Och det resulterar ju många gånger att när jag blir arg så skrattar mina barn bara.
Det är inte
men jag
så.
Vet, jag är extremt dålig på att bli arg.
Ja.
Så att det kanske jag får jobba på dem. Men jag tycker ändå att det speglar sig i mina barn att man kan prata om saker.
Mm. Alltså av alla människor som har blivit framgångsrika inom musikbranschen måste jag säga att det är ytterst få människor som jag bara har hört gott om. Och du är en av dem. Pratar man om dig spelar ingen roll vem man pratar med. Om det är gamla kompisar till oss eller om det är... Nu känner inte jag Madonna, men om jag skulle fråga Madonna så tror jag att jag gissar att hon skulle säga...
Han som inte ville ändra produktionen som mina barn ville.
Ja, men som ändå är en ljuvlig människa att jobba med. Liksom.
Ja, vad fint. Tack.
Ja, men det är så. Du har en sån egenskap. Men det är för att du har en ingång till ditt jobb som kommer från att älska musik och att vilja förstå människor och lyssna på dem och få dem att bli bättre.
Men jag tror att det kommer också från att vara trygg i sig själv, grundtrygghet. Det skulle jag säga att där har mina föräldrar verkligen skapat den grundtryggheten som jag sen kunnat applicera på privatliv eller jobb eller mitt föräldraskap.
Vad är den bästa egenskapen som du har fått utav någon av dina föräldrar och vad är den sämsta egenskapen du har fått?
Oj, den bästa är nog att just det här tryggheten, lugnet och att de alltid ställde upp oavsett vad det gällde.
Du var
sämsta. Sämsta.
Ja, var det sämsta?
På en fråga, de frågar mig min fru då, men och jag har lite svårt att kanske erkänna att man har fel ibland.
Ditt CV är ju liksom sinnessjukt om man skulle dra alla människor som du har jobbat med, men en utav de som du har jobbat med som också är mest otippade om man tänker på just musik är Russell Crowe.
Precis.
Och jag läste att du via Delta Goodrum som jag demade en låt åt
just
dig
det, just det.
För 100 år sedan träffade Russell Crowe på någon tillställning. Berätta om vad du gör med Russell Crowe och när er relation började.
Ja, men jag bodde i Los Angeles ett tag, 2005 kanske. Och vi var hemma hos då Delta Goodrum, som är en australiensisk sångerska som jag känner där borta. Och Russell var där, det var en födelsedagsfest. Och vi råkade hamna vid samma bord så där. Och han berättade att jag gör musik också, så här, häng med till min bil, ska jag spela upp lite grejer. Så vi satt oss i hans bil, hans chaufför stod ut och väntade, och han sätter sig i framsätet och spelar upp 8 låtar kanske i sträck på högsta volym. Och det här var bara gitarr och sång. Jag var tvungen att sitta där helt tyst. Man fick inte prata så fort låten var på. Och jag lyssnade klart och så frågade han, ja men vad tycker du då?
Och det är han som spelar, sjunger då? På
det är
alla
han som sjunger på de här låtarna.
8
det här
låtar hans, med hans gitarr och sång.
Ja, precis. Mm. Och jag tänkte att så här, vad säger man nu? Antingen säger man, it's fucking great man. Eller så... Ja, så att jag sa, så här, yeah, I think it's great, but I can probably increase this. Och han frågar, Russell älskar att berätta den här storyn på varenda middag, by the way. För det här tyckte han var så stort att jag svarade. Så han frågade mig, så här, yeah, by how much? Och jag tänkte så här, 25%. Tiden gick, liksom, festen var slut, och när vi skulle gå så sa han så här, ja, men ring mig imorgon. Call me at the Beverly Hills Hotel, ask for Mr. Black. Så riktigt...
Ja.
Så att jag och det här tänkte inte jag så mycket mer på där och då, utan nästa morgon tänkte jag, det är klart att jag ringer. Så jag ringde till Beverly Hills Hotel och bara, vad sa han nu? Så, hi, can I speak to Mr. Brown?
Nej.
Och hon då säger, yeah, sir, there is no Mr. Brown here. Jag bara tänkte, nu han blåst mig liksom. Och sen gick det 2 dagar och så hade jag ett missat samtal och ett meddelande på telefonsvararen. Jag tror att jag fortfarande är kvar någonstans. Där han sa, yeah, hi Carl, this is Russell Crowe. I want to talk to you about what we talked about a couple of days ago. I want you to fly down to Australia and prove you can increase my songs. He said 25%, right? Så att jag bara lyssnade på det här och bara, vänta nu, vad fasen hände nu? Så att han bjöd ner mig till sin farm då i Australien efter att vi hade träffats 3 timmar då på den här festen. Så jag kommer ihåg att jag satte mig på flyget och åkte ner, kommer dit och hans föräldrar så här öppnar och så här, tjena.
Du åker ett dygn till ett annat land. Ja. Inte helt 100 på om han faktiskt kommer vara där. Och
nej.
Han har skickat någon biljett.
Ja, ja, precis. Och han bor ju mitt i ingenstans där han har byggt ett så här Neverland, liksom i Coffs Harbor heter det. Nu blir det en väldigt lång utläggning.
Nej,
här.
Men du, tror mig, det här är otroligt rolig historia.
Men då, jag kommer dit och... Han är inte där, utan det är hans föräldrar då som säger att så här, oh, Russell will see you at dinner. Okej. Okay. Så att jag så här, åker någon liten golfbil upp till middagen och ser ett jättelångt bord där i hans föräldrars hus.
Vad har du med dig när du åker dit? Har du med dig någon favoritgitarr eller har du bara lite kläder och en dator?
Ja, typ? Lite kläder och en dator. Mm. Och han samlade på gitarrer visade sig sen, så att han hade ju, ja, det var ingen brist på det. Men då kom han liksom till middagen där och satte sig ner, och då hade vi inte sett, utan det var bara så här, hej man. Hej. Det blev bara märkligt. Och så vi kan visa det i studion sen och så här, ja, these are the songs, see in a few hours. Och sen så satt jag där och han kom inte ner på 24 timmar, och sen så kom jag ihåg att jag hade suttit och börjat med första låten och gjort den så bra som jag bara kunde och tänkte att nu ska jag liksom spela upp det här, han kommer flyga av stolen för att det är så bra. Så kom han ner och satte sig och okej, okay, so what do you got man? Han satte sig bakom mig också, så jag såg honom inte riktigt på play och så här, hoppas att det här, nu kommer han flyga av stolen. Han är helt tyst under hela låten, och när den är klar så tittar han på mig och bara, come man, see you dinner. Så drar han. Jag kommer ihåg att jag bara, alltså, nu, jag kommer åka hem med det här, det blev ingenting. Sen vid middagen så sa han att bara, alltså, det här du gjorde med låten, det är helt sjukt och så här, svinbra. Här är 10 till.
Åh, herregud.
Så att jag var där i 3 veckor tror jag och bara fixade alla låtar, la på trummor, la på stråka, gitarr och allting och byggde.
Hur länge hade du biljett för, alltså egentligen? Hur länge
10 dagar tror jag. Så att det blev mycket längre, men till slut blev det fantastiskt, och han bjöd dit alla sina kompisar när vi skulle åka hem och höll ett jättefint tal och bara, det här är helt otroligt vad det har åstadkommit och så här. Sen åkte jag hem och så hörde han av sig och sa så här, vi har det här bandet, så här, skulle du vilja vara en del av det här? Och sen dess har vi gjort 3 skivor till och det har blivit en nära vän i Våttort.
Vi spelar ni med det här bandet ibland?
Ja.
Mm. Kan du inte berätta vilka det är som är med i det här bandet?
Precis, då är det är jag och Russell. Russell sjunger och gör texterna. Och så är det en kille som heter Scott Grimes. En jätteduktig skådis och helt fantastisk sångare. Och så är det Alan Doyle som är en kanadensisk folkrocksångare som spelar gitarr. Och Samantha Barks. Så att det är liksom grundpelarna i bandet. Och sen så är det så att det kommer in folk och folk dyker upp när de kan. Och någon gång kom liksom, stod vi där och lirade. Så Russell bara, yeah, we got a special guest. Och helt plötsligt när vi var klara på spelningen så stod Sting vid sidan av scenen och så här, ja, vi kör Every Breath You Take. Totalt orepat. Och man sa, okej, har jag spelat den här låten? Ja, just det, studentskiva. Men sådana saker händer. Och det är ju fantastiskt. Jag har träffat så otroligt mycket människor genom honom som härliga, liksom, intressanta samtal och märkliga situationer som man hamnar i tillsammans med honom. Så att det är kul. Framförallt är det roligt att få spela.
Mm.
Och spela live liksom.
Det där är en otroligt rolig och helt osannolik historia. Ni är en rolig kombination. Jag har sett lite klipp på ert band. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Saknar du att spela?
Jag saknar den här enkelheten i att koppla in en gitarr och spela någonting som inte behöver vara så genomtänkt, utan samma känsla som när man började i replokal, att trycka på en pedal och så händer någonting och så spelar, bara kör man. Det är en otrolig frihet.
Vi gjorde någon demo ihop, du och jag, för ett halvår sedan eller ett år sedan. Jag kommer ihåg att du sa, oj, så här mycket ackord har inte jag spelat på, jag vet inte hur länge.
Nej.
Så sa du, nej, jag är ju oftast ding, 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 ding. När man kan så mycket, är det inte ibland svårt att inte använda sig av det kartoteket, utan att hålla sig till de där akkorden eller det där riffet, när man vet vad du skulle kunna ta vägen.
Men precis det där summerar hela yrket på något sätt. Att ha alla verktygen. Jag vet, jag skulle kunna hamna egentligen i vilken situation som helst och fortfarande göra mig förstådd. För att jag vet hur man spelar gitarr oavsett vad det är för stil, utom jazz då. Men det är samma sak så att ha en jättegrym sångerska. Som du själv. Du skulle kunna sjunga vad som helst och du skulle kunna sjunga skjortan av vem som helst. Men ibland när det när det verkligen blir magi, tycker jag, speciellt med din musik, tycker jag, är när du sjunger en enkel melodi men med en känsla, en leverans, självförtroende. För mig, där kommer magin. Och det är samma sak med, jag skriver den musiken jag gör. Och då funkar det inte att det är svåra ackord och det är massa sådär, utan det ska vara enkelt. Och då gäller det så att kunna sitt hantverk på något sätt och anpassa sig till att man skriver musik för sin publik.
Ni har det där gemensamt, ni framgångsrika svenska låtskrivare och producenter. Det är många av er som pratar om det där ofta, om enkelheten och tydligheten. Alltså hela Less is More-idén är ju inte alltid så man tänker kring musik. Men för att man ska kunna nå så många som möjligt på något sätt i ett brett spektra, så måste det vara direkt och inte för krångligt.
Mm.
Men att göra det och få det att låta nytt är ju det svåraste som finns.
Jag tycker det är så intressant att vissa fastnar ju i sitt eget lilla format på något sätt. Men utmaningen just att göra musik till någon annan och inte göra sitt musik till sig själv är ju och kunna göra så breda saker som möjligt. Det är det som gör det kul. Skillnaden liksom att sitta med någon som Tim till exempel, som är helt öppen för alla nya intryck. Och där kunde jag bara så här servera på något sätt. Och vad tror du om den här? Lyssna på den här låten. Det här är en gospellåt egentligen. Åh, okej, vi gör någonting av det här. Eller liksom sitta i studion med någon som Mick Jagger. Helt totalt åt andra hållet. Där det bara är tuta och kör och se vad som händer. Och det är där som är det roliga, att du har all kunskap i världen, men idag så gör vi på det här sättet, imorgon kanske vi gör något helt annat. Det är ju utmaningen.
Jag vill prata med dig om Tim. du var en väldigt stor del av hans jobb och musik de senaste åren, men även att fullfölja hans livsverk och göra musik efter att han har gått bort, och även att hylla honom. Om vi börjar med en enkel fråga. Hur träffades ni?
Det var hans förläggare Johnny Tenander som tyckte att du borde fan jobba med Tim. Och så plingade han på, han kom till studion när jag och Adam satt här. Dök upp bara, vi satte oss i studion och vi pratade lite generellt bara. Det visade sig vara en otroligt nyfiken person, ömtålig men nyfiken och sprallig, och han var ju så här fram och tillbaka, nästa låt, kan det här vara versen till ny? Och alltid gick vidare och hade väldigt svårt att göra klart saker. Så att jag och Rami blev väl hans där och då göra klart personer. Vi tog oss an honom på något sätt och fanns där, snacka om saker. Han hade otroligt behov att prata om saker, prata om allt. Så den rollen fick jag och Rami ganska fort. Storebrorsan rollen på något sätt. Och sen så jobbade vi på, vi provade oss fram. Han var ju så otroligt nyfiken på att lära sig nya saker också.
Vilken är den bästa låten som du tycker att ni gjorde tillsammans under alla de där åren?
Det där är ju svårt, för att ibland händer det saker som gör att låtar får en helt annan mening och betydelse. Och Without You är en sån låt som i början, så det var ju bara en låt. Men i och med Tims bortgång så fick den en helt annan betydelse. Det var förknippat med att vi gjorde en roadtrip i USA och avslutade på Ultra Miami, och man kände sig att det är något som är fel, och Tim berättade att han inte ville turnera längre. Så att den låten blev så förknippad med en lång period. Så att jag skulle säga Without You och Fades Away från den senaste skivan.
Det kan inte ha varit första gången som du har suttit bredvid någon som du ser jobbar över sin psykiska och fysiska ork eller förmåga.
Nej.
Vad gör man när man sitter bredvid? Och går det att göra någonting? Ja. Vad gjorde du?
När vi kände så här, det här är inte på väg åt rätt håll. Och Tim kunde liksom inte släppa. Där vi pratade om innan, balansen i livet. Den hade inte han riktigt. Utan det var så otroligt fokuserat på låten. Och tiden spelar ingen roll, mat spelar ingen roll, sömn spelar ingen roll. Så ibland blev det så här, Tim har du ätit? Tim har du sovit? Okej, nu tar vi en paus. Sådär. Så det, många gånger var det vi kunde göra. Och jag vet att känslan var ibland lite så här, borde vi flytta hem, bo med oss liksom. För att jag kände att det var så mycket som han skulle vilja prata om, skulle vilja ändra på. Men det är ju svårt att finnas där hela tiden för en vän på det sättet. Det går ju inte. Så att när vi väl såg så var det alltid det första på något sätt. Alltså, Tim, hur är läget? Hur mår du? Och så, just det, vi ska göra lite musik också.
Mm. Har du varit i situationer under de här åren med andra artister där du har sagt så här, jag vill inte jobba med den här människan, den var ingen bra?
Nej, inte så definitivt. Men jag har ju sett tendenser till det ibland. Och många gånger så har det ju också kommit ut i musiken. Så jag vet att vi gjorde en låt med Demi Lovato som var sista låten på skivan där. Vi först pratade igenom allting och hon fick ur sig allting, och sen så blev det en låt.
Mm.
Och det kan jag ju se nu med senaste Tim-plattan där, att det också blev en skiva av hur Tim mådde där och då.
Minns du var du var när du fick reda på att han gick bort?
Ja, jag och min fru Malin var i Trosa på ett hotell en weekend och bara kopplade bort. Och jag kommer ihåg att det var Malin som kom ut till mig och gråtande så bara så här, okej, jag måste säga en sak. Nej, det är fortfarande overkligt tycker jag. Och jag kommer ihåg den känslan att ta in det då, vad har hänt? Är en olycka? Och sen få reda på sättet det hände på. Det är klart att det blir ju allt från såklart bara ett mörker till såklart, okej, det här sista tiden i LA, hur mådde Tim egentligen? Och vi ställde in den här sessionen och var det rätt? Och alla de här tankarna som kommer. Men
var du arg?
Nej, det fanns ingen ilska i
inte hela på honom, tänkte jag, men om du var arg på liksom världen som hade försatt honom i en situation.
Ja, Jo, men absolut. Det är klart att alla de där situationerna när man känner att det fanns yttre påtryckningar från alla runt om. Och då kommer det här igen, att varför fortsatte han? Varför sa vi inte bara, vet du vad, skit i allt, lägg ner, åk hem. Vilket vi gjorde många gånger. Mm. Så nu har du jobbat i så här många timmar och käkat en liten cheeseburger. Stäng av datorn och gå hem, jag tar datorn ifrån dig. Många gånger var det ju så. Mm. Men med det sagt, så hela den processen med skivan i
den skivan som ni sen gjorde, precis, klart kan man säga. Den skivan som skapades postumt, ja, liksom.
Den känslan kom ganska snabbt, att finns det någonting vi kan göra för att förverkliga i alla fall Tims version av den här skivan, låtarna. Och vi började kolla igenom texterna och upptäckte helt nya meningar i allting. Och började känna sig, men vad... Det här är ju på något sätt en sammanfattning av hur det såg ut där och då. Kanske var ett syfte med den här skivan och vad han ville säga med den.
Vem drog igång den processen efteråt, att liksom samla er alla och säga så här ska vi göra? För det måste ändå varit ett beslut som var ganska känsligt.
Ja. Nej, men det kom från Claes och Anki egentligen.
Hans föräldrar?
Ja, hans föräldrar. Och framförallt för Claes som kom till studion och... Jag kommer ihåg, det var ju så otroligt svårt att överhuvudtaget bara, vad säger man då, musiken, det spelar väl ingen roll i det här, men jag förstår ju nu att den processen också har varit en hjälp för Claes och för mig också att gå igenom det här och den processen var ju fruktansvärd i början, för jag satt själv här och vad börjar man? Jag öppnade någon låt som var halvfärdig och la till någon bas och sen så tog bort den direkt. För jag kan inte lägga till någonting. Vem är jag att ta det här beslutet? Och så höll det på i flera månader. Jag insåg att fast låten är ju en del av mig också. Och jag vet ju, eftersom jag har jobbat så mycket. Det blev lite som en liten ängel på axeln till slut. Att så här, hade Tim gillat det här? Ja, oh, jag tror fan det. Där togs det beslutet. Det är okej. Liksom jag tycker att det här är bra. Och då börjar jag någonstans lita på mig själv, att det jag gör räknas här också. Annars kommer vi ingen vart. Och det har varit liksom lite ledstjärnan genom hela projektet, att nu har jag det här åtagandet att göra. Jag gör det som jag tror att Tim hade tyckt var bra. Mer kan jag inte göra. Och det blev en ganska skön insikt som gjorde att det har gått att göra klart allting.
Tror du att han hade varit stolt?
Ja. Det tror jag.
Hade ni liksom gamla röstmemos och sånt på idéer eller tankar någonstans ner inspelade för dig att liksom gå igenom i huvudet?
Nej, det var mer minnen. Mm. Vi gjorde våra låtar i alla fall tillsammans med Jocke Berg och Joe Janiak. Så kunde vi prata om hur var det nu han tänkte med den här texten när vi skulle skriva klart vers 2 till exempel, som aldrig blev klar. Jo, men Tim ville att det skulle rimma på Ocean. Ah, okej, okay. Då gör vi det så. Och sen fanns det mycket gamla sms som jag gick igenom också. Där han skrev så, jag älskar den här versen. Borde vi göra så här? Och allt sånt.
Det blev små ledord liksom.
Det blev lite en sån här skattjakt att komma i mål. Men jag skulle säga att den processen och konserten som vi gjorde blev liksom en sån otrolig sorgbearbetning.
Jag känner många av er som gjorde den här jättestora hyllningskonserten. Det var ett schabraktigt projekt liksom. Det är ju, hur gick det till rent praktiskt liksom? Vem var det som bestämde vilka som skulle sjunga på låtarna? Vem ringde? Hur gick diskussionerna?
Alltså det började väl egentligen med att jag och Panos, som hade hand om Tims turnéer och bokade hans spelningar, det var väl vi två egentligen som sågs här och bara, ja, hur gör vi? Lyssnade igenom gamla spelningar och vi hade någon sorts lös diskussion kring låtar och så tog vi in Stefan Olsson också.
Gitarrist och kapellmästare i Så mycket bättre på något.
Nej, men så vi tre satt ihop allting, låt för låt, bollade kring sångare, arrangemang och egentligen så var det hela vägen. Att vi tre satte liksom ihop det kreativa och så här, här ska Salmo Vincent göra den här grejen, här kommer Sandro, vilka mer kan komma? Det var kretsade mycket kring Chris Martin eller inte.
Ställde alla upp gratis, artisterna?
Ja.
pengarna som drogs in, de gick ju till Berling Foundation, som är en väldigt aktiv stiftelse för att förhindra psykisk ohälsa och självmord.
Precis.
Som hans pappa är med och är jätteaktiv. Absolut. Och driver. Så att det var ju ett väldigt tydligt ändamål liksom. Ja. Men det är en logistisk
härva
kan man säga, och dra
som,
ihop.
Ja, som bara växte från att från att det var 5 personer i en liten replokal till att plötsligt var det liksom 75 personer. Så att det blev ju ett monster som jag tror att ingen av oss hade någonsin kunnat föreställa oss att överhuvudtaget att det skulle bli så. Det började väl egentligen med att jag satt här i studion och tänkte att jag gör ett arrangemang av introt till konserten, som vi alltid pratade om att without you, tänk dig liksom Where the Streets Have No Name med U2 live, den magiska upplevelsen de gånger man har sett dem, det var vad without you skulle vara. Och det fanns ett längre intro som ingen hade hört heller, så jag klippte ihop det här i studion och la på liksom en stråkdel, och det blev startskottet egentligen för att kul, och sen borde vi gå in i att blanda gamla nya låtar och så. Men det som är det fina i det här var att jag och Tim pratade i slutet om att vi borde göra ett band. Vi borde sätta ihop ett band. Jag och Tim, och kanske snacka med Dani och Salem och Vincent, och Tim skulle kunna spela gitarr, piano och sådär. Spela live. Tim hade älskat det här.
Kommer du ihåg ett ögonblick på konserten som du aldrig kommer glömma?
Det finns så många. Bara om, alltså från start till mål. Så den känslan att ha gjort det här, spelat igenom den här konserten så många gånger. Och vi gjorde spelade igenom hela konserten precis innan alla kom inför tomma läktare. Och sen att kliva upp där och skärmen drogs bort och man bara möttes av det här publikhavet. Det går inte att förbereda sig för en sån grej. Allra minst jag som inte, jag har aldrig spelat för närheten av så mycket människor förut. Men den känslan var så överväldigande på något sätt att okej, nu kör vi en gång. Det är inte en turné på 10 konserter. Det är en gång vi gör det här. Och den känslan var otrolig. Men också slutet av konserten när vi hade blåst ut allting. Och jag kommer ihåg att sista låten, vi har inte riktigt sett de här bilderna en gång, tror jag. I slutet på
bildspelet. Det kom ju bilder på honom.
Och jag kommer ihåg att jag vände mig mot skärmen och bara tog ner gitarren och bara tog in hela atmosfären och kände så här, nu är det en liten stund kvar av alla timmar, dagar, veckor vi har lagt ner på det här. Och bara tog ett andetag och tog in det bara utifrån som publik liksom. Och det är ett sånt där ögonblick jag tänker tillbaka på ibland, att det faktiskt, vi gjorde det.
När man såg bilderna på publikhavet så var det ju också, antingen ser man någon som hoppar och är lycklig och sjunger med, eller så ser man bilder på någon som Hulk gråter. Ibland gråter ni, ibland är ni jättelyckliga. Det är bara ni små killar som nu är vuxna men som sitter och liksom spelar och sjunger för eran kompis. Var det konstigt att liksom dela eran team med hela världens team?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det var snarare ett avslut som behövdes för många. Och musiken fick vara i fokus. Vi fick spela alla låtar, gamla, nya, helt blandat med originalrösterna, artisterna, som att folk fick se att det här är liksom, this is it, det här är hela gänget bakom Avicii. Man kände såhär, nu gav vi folk allt, vi alla gav hjärnet från start till mål, och när det var klart så var det liksom som att många kände en lättnad när man tittade ut på folk sista låten och när det tände, så man, det kändes bra.
Man fick ur sin sorg.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här projektet tog ju ett par år av ditt liv, kan man lugnt säga, och inte helt planerat heller ju, i och med att det var en chock och en stor sorgeprocess. Och som jag sa tidigare, du blev också pappa igen. Du gifte dig med Malin Gramer. Du och din fru är ganska olika om man tittar på er utifrån. Hon är kanske lite mer extrovert och verbal, och du är lite mer tillbakadragen och tänkande. Mm. Hur kompletterar ni varandra?
Men vi är väldigt, precis, vi är väldigt olika. Men jag tycker det är skönt att ha någon som Malin, som är liksom mitt äventyr, livsäventyr hela tiden. Mitt yrväder som ger mig energi, ger mig glädje. Just det här att komplettera varandra, det tycker jag vi är otroligt bra på. Och sen gillar vi ju båda två att göra mycket saker. Vi har ju båda liv där det händer mycket. Och det är väl kanske en av våra svagheter, att vi kanske lite mer ofta skulle behöva dra i handbromsen och lära oss att tacka nej. Men det har ju faktiskt hela, om man ska hitta något positivt med det här
med året. Just året med corona. Ni har tvingats vara hemma mycket mer ju.
Ja.
Har ni någonsin träffat så här mycket som ni har gjort nu?
Nej. För min egen del så kan jag tycka att det varit väldigt skönt att inte känna att jag borde vara någon annanstans, eller alla andra är någonstans men inte jag. Och,
nej, för alla har det ju så här nu.
Ja, precis. Och det är så här det är nu. Jag går till jobbet, går, tränar, åker hem och är med kidsen. Det har varit fantastiskt.
Om vi tittar på ditt liv just nu, kan du på ett lekmannasätt för folk där ute beskriva, vad gör du liksom större delen av tiden när du inte skriver och producerar åt andra artister? Vad jobbar du med?
För knappt 2 år sedan så kände jag att jag behöver en ny utmaning. Och Rami, som är min kompanjon som jag jobbat med alla år, flyttade till LA också. Så att studion stod ju tom. Det var bara jag här. Jag kom hit på morgonen och var själv hela dagarna. Då träffade jag en kille som heter Ankit, som hade en idé om att låta algoritmer leta upp ny musik åt oss låtskrivare, kreatörer, och sen kontaktera de här artisterna och släppa dem på ett eget bolag.
Och ny icke-utgiven musik.
Precis.
Hitta ny talang.
Ja, det kommer ut så otroligt mycket låtar varje dag, så att det blir nästan omöjligt att filtrera igenom det här och hitta någonting som man tycker är bra, för det blir bara en oändlig lista med låtar till slut. Och därför var det här så kul att, ja, men tänk om vi skulle bilda ett musikbolag i det här, och Ankit och hans team kan vara ögonen och jag kan vara öronen. Så att vi startade igång det här, och nu har vi kommit igång, och jag tror att vi är 15 personer nu och öppnat ett kontor i LA och kör på här hemma. Och nu är studion alldeles för liten för att vi börjar bli så många, men det är en helt ny sida.
Kan du beskriva processen? Den här algoritmen hittar någonting som dyker upp, ja, kan man säga.
Ja, som vi kan se att mikrotrendar väldigt tidigt. Och då har vi ett gäng här ute som lyssnar igenom alla låtar och kanske spelar upp ett gäng för mig varje vecka. Och så hittar vi någonting som säger, det här är svinbra. Som Mishkat, en artist som vi jobbar med till exempel. Men skulle behöva lite nya låtar. Hon sjöng sen på Tims konsert och sjöng på en låt som heter Fades Away. Och vi har skrivit lite ny musik till henne. Och sen ger vi ut den här musiken genom våra kanaler. Och det är en helt ny grej att vara med i processen hela vägen. Annars har man ju bara, här, du ska skriva en låt till den här artisten. Svinbra, nu gör vi nästa projekt. Här är jag med hela vägen från att vi hittar någonting till att det ska släppas och funka ju på.
Hur ofta har algoritmen fel?
Ja, men så här, det är inte så att algoritmen försöker skriva musik.
Eller, nej, men hur ofta hittar det något som du känner så här, fast det här var ju inte så bra?
Ja, men ofta. Mm. Det är där det mänskliga örat kommer in. Mm. Och det är väl det som gör den här idén så kul. Mm. Att det enda algoritmen gör, det är att hitta genom klustret av musik. Sen är det ju det mänskliga örat.
Och vad gör ni då? Då ringer ni till någon sångerska i Dublin och säger, we heard you this way. Would you like to work with us?
Ja, eller så här, vad behöver du? Behöver du mer kreativ hjälp? Mm. Eller behöver du marketinghjälp? Mm. Eller behöver du inget av det utan bara ett förskott? Mm. och släppa låten som den är. Mm. Att vi liksom anpassar oss till hur musikbranschen ser ut just nu.
Det är ju roligt, för det jag hör är ju att du sitter i bilen med jättemånga Russell Crowes och tänker, vad kan jag göra bättre?
Ja, men det är väl jättebra sammanfattning. Gör man saker på samma sätt i alla år och som jag har gjort, så till slut så kände jag så här, men nu jag börjar recycla mig själv. Mm. För att det är en lätt väg ut. Mm. Och då måste jag kasta omkull det här, ut på djupvatten, syssla med något helt annat. Det är fortfarande musik, jag gör det jag är bra på, men i ett annat sammanhang. Och jag tror att ibland behöver man det för att känna sig relevant.
Vi ska börja summera den här helt ljuvliga stunden. Jag är jätteglad att du har gjort det här med mig.
Självklart.
Vi ska göra 10 snabba frågor. Mm. Är du på tårna?
Jag är med.
One Direction eller Westlife?
One Direction.
Stockholm eller LA?
Stockholm.
Musiker eller låtskrivare?
Musiker.
Kött eller vegetariskt?
Kött.
Musik live eller musik i studio?
Musik live.
Ungkarsliv eller familjeliv?
Familjeliv.
Russell Crowe i Gladiator eller Russell Crowe the Rockstar?
Gladiator.
Var älskad som pappa eller var älskad som yrkesman?
Som pappa.
Leva fullt ut nu eller leva försiktigt men väldigt länge?
Leva fullt ut nu.
Nej, det var bättre förr. Eller nej, det bästa har nog faktiskt inte hänt än.
Oj, nej, men då måste jag säga att det bästa har nog inte hänt än.
Bra, bra svar.
Bra frågor.
Vad roligt. Ja, då har vi kommit fram till avrundningen. Mm. Vad skulle du vilja rekommendera?
En låt då, som jag har gillat men precis insett att den är fantastisk, är Both Sides Now med Joni Mitchell.
Preaching to the choir.
Ja.
Fantastiskt. Ja. Berätta varför den är det för dig.
Nej, men dels har jag alltid älskat musiken på samma sätt som jag älskade The Book of Love med Peter Gabriel. Att det här känslan i den och hennes röst, att det är som att någon talar till dig på något sätt. Och sen så satt jag hemma och lyssnade på den här låten och tänkte att jag har inte uppfattat texten riktigt. Jag har tagit till mig orden, men jag har inte riktigt förstått vad den handlar om. Och så googlade jag och läste texten och läste så här, lyrics meaning, liksom vad den betydde. Och då kom jag ihåg att det bara, jag lyssnade på den 10 gånger hemma och läste texten samtidigt och bara tårna bara rann. Och så kom Malin hem och bara, vad har hänt? Så bara, jag har fattat låten som en uppenbarelse på något sätt. Men framförallt såklart känslan i hennes performance. Mer då? Nej, men andra saken som jag vet inte, vi har pratat om det, men hur viktigt det är att ha balans i livet, i det man gör. Att våga ta en paus i det man gör och göra något annat. Gå hem och ät. Gå hem och vara med din familj ett tag. Det är helg. Det är okej att det är helg. För att man kan bli så uppsnörrad i det där. Och den känslan är inget kul att känna, den här kreativa ångesten som letar sig igenom. Så det är väl nummer 2 då. Mm. Nummer 3, Lilla Ego. En restaurang uppe vid Odenplan i Stockholm.
Ja.
Som är fantastisk. En liten pärla.
Det var väldigt bra rekommendationer. Väldigt stort och smått på samma gång.
Ja.
Carl Anthony Falk Gramer. Tack snälla för att du pratade med mig idag.
Tack.
Det har varit
själv
ett sant nöje. Du har ju fantastiska stories. Den dagen du vill skriva en självbiografi så kommer den vara oerhört underhållande att läsa, utan tvekan. Och du berättar stories mycket bättre än vad du tror. Jag har både fått gåshud och liksom befunnit mig i de platserna som du har berättat om idag ett antal gånger. Men tack så mycket för att du lever din dröm och har varit en inspirerande människa i mitt liv och garanterat i många andras liv. Och framförallt tack för att du är en bra människa. Hälsa hem till din vackra, begåvade, fantastiska fru.
Det
är bra att vi har lugna komplement på andra sidan av,
precis,
våra relationer.
Det är en annan podd.
Det är en annan podd. Tack snälla. Ha en ljuvlig fortsatt dag. Och tack alla ni där ute som har lyssnat på Talk to Me med Carl Falk.
Tack själv.